Av och till under den här helgen så har vi hållit på med ämnet seendets Gud. Jag ser till min glädje att det finns en del ifrån församlingen och trakten här ikväll. Och ni undrar kanske om Carl Midnäs har bytt ansikte, men det har han inte, utan nu är det jag som predikar istället. Carl Midnäs är hemma. Men seendets Gud, det är vårt intresse. Den Gud som ser oss. Inte med kritiska ögon, utan med kärlekens ögon. Min älskade, du är skön alltigenom. På dig finns ingen fläck. Det är så kärlekens ögon ser. Och det är Guds sätt att se på dig och mig. Du är skön alltigenom. Nu är det ju så här att seendets Gud vill ju gärna dela med sig av sitt seende. Han vill ge dig förmågan att se på hans sätt. I Nya testamentet kallas det där för nådegåvor. Han ger dig gåvor av nåd. För att du ska kunna se med nådens ögon och föra nåden vidare. Vi talar ju så mycket om det här att nåden får inte stoppa upp. Då blir du som Döda havet. Utan du måste vara som Genesaret. Det måste finnas något litet utlopp någonstans. Det är viktigt. Och jag visste det. Ingen glädje kan liknas vid givandets glädje. Det finns ingen sådan glädje. All annan glädje tar ju slut förr eller senare. Har du tänkt på det? Det kan givandets glädje också göra. Förvisso kan den det. Man kan bli utnyttjad in på bara skinnet. Så man efteråt tycker att nej, ställa upp för andra, det är det sista jag ska göra i fortsättningen. Aldrig i livet mer. Men du är inte kallad till att låta dig utnyttjas. När du får del av en nådens gåva från Gud för att ha något att ge vidare, så är det inte meningen att du ska bli en dörrmatta. Du får lov att säga nej. Du till och med ska säga nej ibland. Det kan hända annars att du bara göder ondskan hos människor i din omgivning. Det är du inte kallad att göra. Så gör inte Gud. Så gör inte vi heller. Lika fullt är det så att Herren vill så att säga föra oss in i hans sätt att leva. Nåden blir ju särskilt synlig i Jesu jordiska liv förstås. I anslutning till Getsemane och Golgata. 26 kapitlet hos Matteus, den 30:e versen. Där står det så här. När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Då har man alltså instiftat det nya förbundet. Man har ätit påskmåltiden. Nu går man ut till Getsemane. Men dessförinnan så sjunger man lovsången. Och det var nu inte vilka sånger som helst, utan det är några psalmer i Saltaren som hör till det judiska påskfirandet. Och det är psalmerna 113-118. Låt oss läsa den 113:e psalmen. Det är alltså den första. Halleluja! Lova ni Herrens tjänare, lova Herrens namn. Välsignat vare Herrens namn från nu och till evig tid. Från solens uppgång ända till dess nedgång må Herrens namn vara högt lovat. Herren är hög över alla folk. Hans ära når över himlen. Ja, vem är som Herren vår Gud? Han som sitter så högt Han som ser ned så djupt. Ja, vem i himmelen och på jorden? Han som upprättar den ringe ur stoftet. Han som lyfter den fattige ur dyn för att sätta honom bredvid furstar, bredvid sitt folks furstar. Han som låter den ofruktsamma hustrun sitta med glädje som moder omgiven av barn. Halleluja. Vem är som Herren? Han som sitter så högt, han som ser ned så djupt. Det låter lite konstigt för våra svenska öron. Och tittar man i den hebreiska texten så förstår man ganska snart att det här är en svåröversatt text. Åtminstone det här uttrycket, han som ser ned så djupt. Därför att det här uttrycket betyder egentligen att han som utblottar sig så djupt för att se. Så står det i hebreiska. Han som utblottar sig så djupt för att se. Och det ger ju en annan mening åt det hela. Och tycker jag en mycket mera kristocentrisk mening, om det uttrycket tillåts. Därför han sitter inte i sin himmel och tittar på oss. Långt, långt där nere finns det visst några som har det svårt. Utan han utblottar sig själv. Inte bara för att se hur vi har det, utan också, ni minns att vi talade lite om det igår kväll, att ordet ra'a betyder också att förse, att se till, att utse. Han gör allt det här. Han utblottar sig djupare än någon annan för att förse oss med det nödvändiga. Det vi behöver. Och när han har gjort det, så har han så att säga förmågan att lyfta den fattige ur dyn för att sätta honom bredvid furstar. Och för att låta den ofruktsamma hustrun sitta med glädje som moder. Det är ju en liten anspelning på Sara det här. Men det är också en anspelning på hela Israels folk. Att hela Israel på något sätt ska få erfara en särskild nåd. Och det är ju en mäktig parallell det här i Gamla testamentet. Till det vi brukar kalla Kristushymnen i Filipperbrevet 2. Om honom som sitter så högt. Och som utblottar sig så djupt. Filipperbrevet 2. Vi kan börja läsa i fjärde versen. Tänk inte bara på ert eget bästa, utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt, och han blev som en av oss. När han till ytter hade blivit människa, gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre. Gud, Fadern till ära. I Gamla testamentet står det, ja, vem är som Herren? Adonai, Yahweh. Och den första kristna trosbekännelsen som skymtar här i Filipperbrevet, att Jesus Kristus är Herre, ska antagligen uttalas i bestämd form. Jesus är Herren. Han är den som visar sig för Abraham. Han är den som talar genom profeterna. Ingen har någonsin sett Gud, säger Nya testamentet. Men många har ändå sett honom under gammaltestamentet tid. Abraham gjorde det. Mose gjorde det. Jesaja gjorde det. flera andra. Vem var det de såg? Det var inte Fadern utan Son. Jesus är Herren. Ja, vem är som Herren vår Gud? Han som sitter så högt. Han som ser ned så djupt. Ja, vem i himlen och på jorden? Han som upprättar en ring ur stoftet. Han som lyfter den fattige ur dyn. Herren. Seendets Gud. För det är också honom som Hagar möter i ödemark. Han vill nu utrusta oss med någon form av seende. Och Paulus räknar ju upp ett antal nådegåvor. Första Korinthierbrevet 12. Uppräkningen är inte på något sätt fullständig, men vi kan läsa den som exempel på vad sorts gåvor Herren kan ge. Sjunde versen. Hos var och en framträder anden så att han blir till nytta. Den ene får genom anden gåvan att meddela vishet. Den andra kan med samma andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom anden, en annan genom samma ande gåvan att bota. En annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungomål, en annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som han själv vill. Hur gör han då, säger vi? Ja, jag tror väldigt ofta att seendets Gud utrustar oss genom att öppna våra ögon. Vi tänker oss till exempel att Gud kallar dig till att bli evangelist. Det är inte säkert att du då hör malmklingande röster från höjden som talar om att du, Putte Nilsson, skall härmed bliva evangelist. Det är inte säkert. Gud kan göra så med. Men utgå inte från det. Betydligt vanligare är att han öppnar dina ögon. Att du plötsligt ser alla dessa som är som får utan herde, illa medfarna och sargade. Och att det du ser inte bara blir någonting som att jaha, ja, där går det lite oomvända, ja, än sen. Utan att han öppnar dina ögon till att se på hans sätt. Plötsligt ser du de människor som du har ett ärende till. Det kan ju hända att han öppnar dina ögon så att du ser dem som lider av sjukdomar. Det kan hända att han öppnar dina ögon så att du ser på ett nytt sätt den smälek, den förnedring som församlingen lever i. Och att det börjar brinna en eld i ditt innersta när du gör det. En profetisk eld. Ofta kallar seendets Gud människor in i tjänst genom att öppna ögonen. Eller du kanske ser alla som kämpar och för en ojämn kamp med tillvarons villkor. Alla som sörjer, alla som gråter, alla som lider av ångest. Och då vet du att du kanske du har ett ärende just till de människorna. Somliga kan inte titta på en karta utan att fastna någonstans i Uganda eller Tanzania. Och har fått sina ögon öppnade för att det finns andra länder än våra. Det jag vill säga dig, det är detta. Att den Gud som ser på dig och mig med kärlekens ögon, och som redan i och med att han ser oss också förser oss och är villig att utblotta sig själv för att förse oss när han har sett vår nöd. Väldigt ofta kallar han oss till tjänst genom att öppna våra ögon. När man nu tittar på de här nådegåvorna som här står uppräknade, så kan vi säga att det finns, vi kan dela in dem lite grovt i två grupper. Somliga grupper handlar om att förstå något, och andra grupper handlar om att göra något. Öst är öst och väst är väst, och aldrig mötas de två, sa redan Rudyard Kipling på sin tid. Och det kan man säga här också. Det är dessvärre ovanligt att människor med, låt oss säga, kraftgärningarnas gåva kan samarbeta med människor med vishetens gåva och tvärtom. Man har så svårt att förstå varandra. Den som har en kraftgärningarnas nådegåva är ofta skapad till att vara en handlingsmänniska. Och du vet hur det är med handlingsmänniskor. Man hinner knappt säga färdigt vad det är som behöver göras, så har de redan flugit iväg. Ja, det är inget att vänta med, säger de, och rusar ut och borta är de. Det är handlingsmänniskor. Stopp, 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 ropar man. Vänta lite grann, vi måste gå igenom det här först. Det löser sig under resans gång, säger de. Och så är de redan i fart med att riva ner tapeten eller vad det är de gör. Det är handlingsmänniskor. De tycker bara att man krånglar till det. När man talar om att vi måste ju finlira lite också. Det löser sig alltid, säger de. Sen har vi de här som liksom mera ligger åt kunskapshållet. De är så försiktiga, så försiktiga. Nu måste vi ta det väldigt lugnt, säger de. Och det brukar som regel betyda att de får aldrig ända nu vagnen. Och ju mer vishet från Gud som sådana får, desto svårare har de att komma igång. Därför att det finns ju alltid ett bibelord till att begrunda. Det finns alltid något mer att be och fasta över ett tag innan man kan sätta igång. Och det tycker handlingsmänniskorna är outhärdligt. Och ändå är det ju så att det här bara handlar om olika lemmar i samma kropp. Lämmar som behöver varann och är beroende av varann. Och jag har en längtan efter att någon gång verkligen få uppleva ett sammanhang där vi kan se hela detta väldiga spektrum av gåvor, där alla respekterar varann. Där de som har, så att säga, fått gåvan att göra under eller att bota sjuka eller vad det nu är, också ha lite självbesinning till att lyssna till dem som kanske har kunskap eller vishet. Och att de som har kunskap och vishet kanske vågar släppa loss lite grann och vågar låta sig befruktas av de handlingskraftigare, de som har fått gåvor att göra saker. Inte så att vi ska vikariera för varann, men så att vi kan respektera varann och samarbeta med varann och inte bli så vansinnigt enkelspåriga och smalspåriga som vi brukar bli. Nu är det ju i vilket fall så här att om nu Jesus måste överge sin upphöjda position och utblotta sig för att kunna upprätta den fattige udyn, så måste vi räkna med att det blir också vår situation. Det går tjänaren som det går hans herre. Det går lärjungen som det går hans mästare. Så att om vi ska kunna både se och förse de människor som Herren öppnar ögonen på oss till, då måste vi också vara beredda på något sätt att utblotta oss, att gå in i någon sorts svaghet, någon sorts offertjänst. Och i detsamma man säger det, så måste man ändå bli väldigt tydlig. Därför att det är ju väldigt lätt att se behoven hos de människor som man får lagda på sitt hjärta. Och detta att vi får i uppgift att på något sätt möta behov är ju inte säkert att det betyder att vi måste möta alla behov och att det ska göras på det sättet som människor önskar sig. Blir vi allt för behovscentrerade och behovsfixerade, så kan det ju mycket väl hända att vi till sist blir människors slavar och inte Guds tjänare. Och när Jesus säger att det går lärjungen som det går hans mästare, så måste vi naturligtvis fråga, hur gick det för mästaren då? Jo, det gick så här att han blev väldigt populär i början. Åh, sådana friluftsmöten de hade. 5000 pers jämte kvinnor och barn som inte räknades. Eller 4000 personer. Så mycket folk trängde på så han var tvungen att låna en båt och åka ut en bit för att få vara i fred och predika. Vilka möten! Åh, så härligt! Men efterhand glesnar skaran. Inte vill väl också ni gå bort, säger han en dag till lärjungarna. Nej, vi är ju kvar. Vem skulle vi gå till? Men så småningom är han helt ensam. I Getsemane står det, då övergav de honom alla och flydde. Varför det? Vad var det som gjorde att människor till sist blev uppretade på honom? I början var det ju bara en minoritet trots allt. Varför fick han alla emot sig till sist? Ja, delvis därför att han inte uppfyllde människornas förväntningar. Det man ville att Messias skulle göra, det var att han skulle kasta ut romarna. Och det var inte den hjälp han hade kommit för att ge. När han red in i Jerusalem på åsnan så brast ju jublet lös. Och alla kunde Sakarja 9 utantill. Nu, se din konung kommer till dig. Nu så. Nu ska han kasta ut dem. Nu är det mycket folk i Jerusalem. Nu blir det upplopp. Härliga tider. Strålande tider. Nu får vi krig. Det tror jag var vad många tänkte. När de skar av kvistar från palmerna och la mantlar på marken. Jesus kastade inte ut några romare. Han kastade ut prästernas handelsmän ifrån förgården. Och då vänder opinionen. När sen några klyftiga personer kommer på att man kan fråga Jesus om det ska betala skatt till kejsaren eller inte. Och Jesus svarar, giv åt kejsaren vad kejsaren tillhör. Ja, då var ju saken klar. Jaha, jasså. Jaha, man ska betala skatt också till kejsaren. Och du vet hur snabbt opinioner kan vända. Kunde säkert även på den tiden. Korsfäst, korsfäst. Nå, när Herren kallar dig och utrustar dig och öppna dina ögon så att du får ett nytt seende och en ny barmhärtighet och kanske också en ny vishet eller kraft. Räkna med bråk. Det måste du göra. Du måste räkna med att du kan hamna i konflikter. Därför att om du ska, så att säga, med din gåva villfara alla människors alla önskemål, så går du sönder. Och det är inte ens meningen. Vi kan ju titta på ett exempel på kärlekens tjänst. Vi läste det i morse på bibelmeditationen, men vi kan titta lite gärna på det igen. Första Johannesbrevet 4. För det talas ju mycket om kärlek. Och en av de gärningar som verkligen bär kärlekens prägel, det är ju att man avslöjar de falska profeterna. Som det står om i första versen. Sätt inte tro till alla andar, utan pröva om det kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så om du får en andebedömningens nådegåva, så har du ju inte fått den bara för nöjes skull. Kanske det är den smärtsammaste av alla gåvor att bära. Därför det dröjer ju inte så hemskt länge, för du måste säga att nej, det här är ju inte rent. Och har det inte blivit konflikt förr, så blir det ju då. Och då kan man ju inte bara liksom förskräckt backa och säga att oh, men jag menade inte så illa, och förlåt, förlåt, snälla ni, det var ju, glöm vad jag har sagt och jag tar tillbaka och påstår motsatsen. Det kan man ju inte göra. Den falske profeten är ju en falsk profet i alla fall. Och så kan man bli väldigt ensam. Och det är faktiskt så i syndens värld, att om man inte är beredd på detta, så har man inte så förfärligt mycket nåd att förmedla. Vi har ingen nåd att ge, men vi har nåd att förmedla. Utan det första vi måste, så att säga, acceptera i denna tjänst av kraft och utblottelse, där kraften fullkomnas i svaghet, det är detta att vi kan hamna i konflikter av ett slag som vi inte är vana vid. Och när vi kom lite senare i första Johannesbrevet 4, så talas det om detta 17 versen, att i detta har kärleken nått sin fullhet hos oss, att vi kan vara frimodiga på domens dag. Ty sådan som Kristus är, sådan är vi i denna värld. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Ty rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi konstaterade ju redan i morse att då är det ju inte så hemskt många som passar på det här signalementet. För rädda är vi ju lite till mans då och då. Vi kan ju trösta oss med att Jesus hade också ångest i Getsemane. Men det är en väldig skillnad mellan att känna rädsla och att vara styrd av den. Som regel kanske man tycker att de konflikter som nådegåvorna ger upphov till, och som man måste bära för nådegåvornas skull, inte för att man missbrukar gåvorna, utan för att man brukar dem rätt. Att de konflikterna är väldigt obehagliga. De kan kännas extra tunga att bära. Men om vi ska vara sådana som Kristus i denna världen, så måste vi vara beredda på att på något sätt be om hjälpen att inte bli styrd av sin rädsla. Vi kommer som regel inte till den punkten där vi kan gå omkring fullständigt kolugna och oberörda. Jag tror inte ens det är meningen. Men att kunna och våga utföra det som man har fått på sitt hjärta. Även om man vet att det finns folk som tycker illa var. Och att be om att kunna göra det i all kärlek, trots att det blir konflikt. Utan något behov av att försvara sig. Att kunna vara lika tyst som Jesus är inför Pilatus när man själv blir anklagad. Johannes stryker under i det här kapitlet att det är i sonen som fadern har uppenbarat sin kärlek. Jag kommer ihåg ett sånt här tillfälle en gång när jag råkade i konflikt. Det var en man anställd av ett missionssällskap som höll ett föredrag som jag råkade åhöra om Mellanöstern. Och hur fint det var att muslimer och kristna kramade varandra. Och att det skulle säkert bli fred om de bara fick kramas tillräckligt länge. Och så släpptes då ordet fritt efteråt och jag räckte upp handen förstås. Och frågade, är Allah och Jahve samma Gud? Han drog lite på det, men svaret var ändå ja. Hur kan det då komma sig att muslimerna själva säger att Gud inte har någon son? Frågade jag. Och berättade sedan lite grann om om Allah så att säga före Mohammed. För Allah fanns långt före Mohammed. Ingick i en sydarabisk baalskult i Mekka. Med stenen och allt. Jo, då backade han lite grann. Men ja, vi fick ett långt meningsutbyte som så småningom började liksom dra iväg emot ett gräl. Och då avbröts det hela av församlingsledaren som inbjöd till kaffe istället. Men vi är snart där. Jag menar, religionsfrihet i all ära. Den ska vi hålla hårt på. Men jag kan inte riktigt förstå varför kyrkoherdarna ska trängas i moskéerna och gratulera och vara med om invigningen. Vem tjänar dem? Vi vill ju gärna slippa konflikter. Vi vill ju gärna slippa bli utpekade. Ja, men är det det viktigaste? Om det egna skinnet är det viktigaste så kommer vi i längden inte ha mycket nåd att ge. När vi har kommit till den klarheten så infinner sig genast steg nummer 2. Och det är att lära sig barmhärtighet. Därför det är inte svårt när man har liksom accepterat att också nådens tjänst innehåller konflikter. Att man går loss med beslutsam min. Här ska vi ha konflikter så det brakar om det. Därför att det är ju inte svårt att se synden i de församlingar vi ska betjäna. Ofta är det inte så hemskt svårt att se synden i deras liv som vi är satta att betjäna enskilt. Vare sig det gäller att be för sjuka eller att utöva själavård eller att hjälpa i diakonal form eller vad det kan vara. Det är ofta inte svårt. Och att på den punkten ändå möta människor med all sorts barmhärtighet och utan förakt. Det är en svår balansgång det här. Och det är ofta intressant att läsa evangelierna bara för att se hur Jesus tacklar de här olika sorterna, de här olika situationerna. Därför vi skulle ju se människorna nu med Guds ögon. Nådens ögon. Nådens ögon som inte förnekar synden. Men som kan lösa människor från den. Vi är inte så finkänsliga så vi låtsas som vi inte såg den. Men när vi ser den så gäller det att lära sig att hantera den med så stor barmhärtighet och så stor takt och finkänslighet att vi verkligen kan hjälpa människor loss. Därför att om du ska bli profet, till exempel, och kanske på olika sätt ibland få utfärda varningar och förmaningar, så är det ju väldigt viktigt att du inte blir en gnällspik. Det är väldigt viktigt att alla hör att det inte finns någon sorts hemlig skadeglädje i de budskap du för fram. Därför att gör det, så murar du in församlingen i dess synd. Du löser inte församlingen. Det är en sorts märklig konst det här. Att kunna säga som Jesus säger till den här kvinnan som blev ertappad med äktenskapsbrott: icke heller jag dömer dig. Gå och synda icke härefter. Han dömer henne inte, men han talar ändå om hennes synd. Han säger: inte heller jag dömer dig. Punkt. Underförstått, du har ingenting gjort. Han säger inte heller bara: gå och synda inte härefter. Utan just den kombinationen är så fin. Inte heller jag dömer dig. Gå och synda icke härefter. Därför att det är att så att säga tala i barmhärtighet med kvinnan om hennes synd. Det är det enda som kan lösa. Jag kommer ihåg när jag själv fick uppleva den heliga andes gåva. Fick ta emot den heliga ande. Och blev våldsamt påtänd. Och började omedelbart härja med församlingen jag tillhörde. Och det fanns många som suckade djupt. Kyrkoherden inte minst. Jag minns också den dag. Jag minns inte vilken, men jag minns den gudstjänst då jag slutgiltigt blev löst ifrån det här. Det var en vanlig högmässa hemma. Jag tittade mig omkring på dem som satt i bänkarna runt omkring och tänkte plötsligt: här är de människor som skulle ställa upp för mig om det behövdes. De människor som Gud har gett. Fram tills dess så hade jag liksom bara hängt upp mig på allt vad jag tyckte att de försummade. Och allt vad jag tyckte att de i tröghet och ovilja inte hade tagit ut av Guds nåd och i den stilen. Plötsligt så slutade jag se allt det där och såg människorna. Mina ögon öppnades för församlingen jag tillhörde. Och jag blev av med väldigt mycket besvikelse och väldigt mycket missmod och trötthet. Och fick kärlek istället till det sammanhang jag står i. Och jag tror att det har varit en Guds gåva och en Guds kallelse. Till en del år senare hamnade jag i ett sammanhang där många uttalade fördömelsedomar över det så kallat etablerade samfunden, och vad Gud skulle göra idag, det var bara att starta nya församlingar och inget annat. Jag bara kände: jag kan inte delta i detta. Andra må göra det om de upplever det som kallelse, men jag kan inte göra det. Jag har en gång fått mina ögon öppnade för den församling jag tillhör. Och jag kan inte lämna den erfarenheten ifrån mig utan att på något sätt svika den Gud som gav mig den erfarenheten. Seendets Gud kallar oss till tjänst och utrustar oss för tjänst genom att öppna våra ögon. Så ofta gör han det. Han ger dig någon sorts seendets gåva. Och med den följer ofta någon sorts vishet, någon sorts kraft, någon sorts givandets glädje. Och med den givandets glädje är vi faktiskt kallade att värna emot utnyttjande och angrepp. Förlorar du den glädjen, så förlorar du också förmågan att ge nåd vidare. Att få lära sig både att stå i svåra konflikter och att ge den yttersta barmhärtigheten. Jesu person, när han går omkring, visar dagligen prov på bägge delarna. Och båda dessa behöver vi för att rätt kunna hjälpa människor att ta emot Guds nåd. Nu ska vi be. Herre, du som är seendets Gud och du som har sett oss, du inte bara ser oss och förser oss, du utser oss också. Och kanske att vi bara upplever det och erfar det genom att du öppnar våra ögon. Hjälp oss att våga förstå att det kan vara den signal du ger oss. Och att vi allt efter kynne och utrustning och läggning och mod kan våga sätta oss i rörelse. Vi ber att du ska både ge oss modet och förmågan att värna givandets glädje, om det så ska ske till priset av konflikt, och att kunna göra det på ett rent och rättfärdigt sätt. Vi ber också att vi ska kunna få den yttersta barmhärtighet. Du som inte krossar ett sönderbrutet rör och inte släcker en rykande veke. Herre, gör oss lika dig när det gäller de svaga. Och att lika fasta som vi kan få stå gentemot de framfusiga och självsvåldiga, lika ömsinta och ödmjuka vill vi vara när det gäller de vanmäktiga, de svaga, de förnedrade, de lidande. Ge oss möjligheten, Herre, att tala så finkänsligt med våra medmänniskor om det som är synden i deras liv, att de kan bli lösta genom det. Och må sedan, Herre, gåvorna få blomstra i din församling. Och om vi ska utbedja oss en extra nåd, så må det vara att de som får gåvor med handlingskraft ska vilja och kunna lyssna till de som får gåvor av kunskap och vishet. Och att den senare gruppen ska kunna befruktas av dem som får gåvor till handling och kraft. Herre, vi lovar och tackar dig att vi får tillhöra dig. Amen.